Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Jag vet att jag stod med graviditetstestet i spegeln liksom, och tittade på mig själv och bara så här, ler jag? Är jag glad? Jag är glad. Varför är jag glad? Är jag glad? Är jag det liksom? För jag trodde att jag liksom skulle få panik. Men jag bara kände så här, nej, det kändes så självklart. När jag väl såg det där strecket så bara, ja.
Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av din gravidpodd Vattnet går med mig, Nina Campioni. För er som är nya, ja men den här podden har ju funnits i över 7 år. Hur kan ni ha missat den? Ja, det är väl inte så konstigt. Ni kanske precis har blivit gravida och det kanske först då man börjar leta efter gravidpoddar. Oavsett, varmt välkomna ska ni vara till den här podden. Här lyfter vi alla slags graviditeter och förlossningar och vi går igenom dem lugnt och stilla precis i kvinnans egen takt. För det är alltid så att jag intervjuar en kvinna varje vecka som har varit gravid någon gång på något sätt. Vi får höra allt om cravings, om komplikationer och om alldeles bara helt lugna, fantastiska, fina förlossningar. Och också de som inte blir som man hade tänkt sig. För ofta är det ju så att man har en plan i huvudet för hur någonting ska vara och så kanske det blir helt tvärt emot. Och lite så var det för veckans gäst som är ingen mindre än influensen, egenföretagaren och ja, ska vi kalla henne feministaktivist på Instagram ändå. Det tycker jag att hon förtjänar, detta fina epitet. Ingen mindre än Fi Lindfors. Och när hon var gravid med sina barn så hade hon en plan om vaginal förlossning, men som det som ofta kan vara då, som sagt, med livet, så blir det inte riktigt som man hade tänkt sig. Jag vill också göra en liten varning för dig som är kanske lite extra känslig för operationer och är rädd för kejsarsnitt. För det som hände Fi under hennes första förlossning, ja, det var verkligen ingen härlig historia och någonting som jag hoppas att ingen någonsin ska tvingas gå igenom någonsin igen. Men nu välkomnar jag underbara och så viktiga Fi Lindfors.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara BioOil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just BioOil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren, både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. BioOil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård
där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärrbristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på Len, så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Du har ganska stora barn nu. Hur är det att tänka tillbaka på att man var gravid för liksom så här 10-11 år sedan?
Oj, ångest blir första året nu. Vad gud, vart har tiden tagit vägen? Ja, det känns ju som väldigt, väldigt, väldigt länge sedan. Mm. Och samtidigt så var det en bekant som sa så här, åh, det är första, jag kände liksom första sparkarna. Och då får man ju direkt någon så här flashback och hur det var och så här. Så att det är, det är ju fortfarande färskt fast det är så länge sedan på något sätt.
Men det är ju intressant, man undrar också om det alltid kommer ändå kännas lite så här i muskelminnet, det där. Lite, att man kan förnimma det.
Ja, men faktiskt.
På något vis. Ändå hur det var liksom.
Ja, när jag tänker graviditet då tänker jag mest liksom kräks i munnen. Mm. För det gick jag runt med konstant, tror jag.
Ja, det var så.
Ja, gud. Jag hade en sån här gaviskånflaska på nattduksbordet som jag halsade ur och sittsov.
Uff, din stackare. Vad kul då att vi ska gå tillbaka till den tiden och komma ihåg hur det var.
Ja.
Hur hade du liksom, hur gick dina tankar innan du blev gravid? Hur såg du att du skulle liksom, hade du någon plan? Jag ska ha 3 barn eller jag ska, du vet så här.
Alltså jag tror att hela min familj blev väldigt överraskad när jag sa att jag skulle liksom, att jag var gravid och skulle ha barn. För att jag har liksom inte varit en av de här som har velat ha barn faktiskt. Jag har varit så här, upp till att jag var 30 så tror jag tänkte så här, nej, absolut inte. Liksom, jag ser inte mig själv någonsin vilja ha barn. Och sen när jag blev typ så här, ja men det var någon så här magisk liten gräns där. Så när jag var så här 31 bara, liksom bara lite senare, då var det så här, jo, kanske någon gång om 10 år, varpå liksom ganska många i min närhet var så här, ja men du kanske är för sent, så här, vadå 10 år? Liksom, kan du inte börja tänka på barn när du är 40? Liksom, det är inte alls garanterat att du kan få barn då. Nej. Liksom. Så att jag har liksom aldrig haft någon så här barnlängtan liksom. Jag skyller lite på min mamma också, för hon var ju så, eller är så fantastisk, så här, barnpedagog. Hon var dagmamma när jag växte upp, alla barn älskar henne, helt magisk. Och så tänkte jag så här, jag kommer ju bara bli så kass.
Just det, så här besviken.
Ja, jag kommer inte alls vara bra på det, kände jag. Så lite sånt liksom också.
Jag fattar. Hur gammal var du sen då när det väl hände?
Ja, men då var jag liksom, jag fyllde ju 32 i februari och så kom hon i oktober.
Okej. Okay. Så det gick ändå ganska snabbt från att tanken hade slagit till så att det liksom hände.
Ja.
Ja. Hur var det när du fick veta att du var gravid då?
Jag vet att jag stod med graviditetstestet i spegeln liksom, och tittade på mig själv och bara så här, ler jag? Är jag glad? Jag är glad. Varför är jag glad? Är jag glad? Är jag det liksom? För jag trodde att jag liksom skulle få panik. Men jag bara kände så här, nej, det kändes så självklart. När jag väl såg det där strecket så bara, ja, jag ska bli mamma.
Coolt.
Stort.
Och så, när började du må illa då, din stackare?
Ja, men direkt. Nej, men jag tror att också, jag märkte väl också, jag fick så här världens längsta graviditet. För att jag tror att jag upptäckte att jag var gravid i så här vecka 3.
Ja.
Och sen så gick jag också över liksom 10 dagar.
Perfekt. Så det var verkligen så du var gravid perfect. I
100 år.
Och några veckor till.
Ja, men lite så faktiskt. Ja.
Jag fattar. Men så, du hade verkligen ett illamående som höll i sig hela graviditeten då, eller?
Alltså, ja, mer eller mindre. Grejen var så här då att först mådde jag ju bara väldigt dåligt. Och vi hade redan en resa planerad också till Rom. Jag kommer ihåg att jag bara, allt luktade typ tryffel. Och jag ville bara dö. Så det var verkligen så här hemskt. Och jag fick foglossning ganska snabbt också. Okay. Det var mycket så här gravidkrämpor. Och jag vet att jag var så jävla bitter. För jag var så här, okej, först det här illamåendet, ja men det kanske man hade hört lite om. Men sen var det så här, så började jag läsa på. Då var det så här, allt ifrån så här slempropp, vad fan är det? Aldrig hört talas om. Jaha, kunde det här hända? Kunde man tappa hår? Kunde man, alltså det var så mycket saker. Så att jag var så här, varför har ingen, det är som en så här hemlig klubb. Så här, det här pratar vi inte riktigt om, för då kommer ingen vilja bli gravid. Liksom, det var lite den känslan. Så jag var så här, bitt, bara gud, varför har ingen sagt någonting? Så bara, ja, det där är helt normalt. Ja, det där hände mig också. Men hallå, varför har liksom ingen upplyst mig? Jag känner mig så lurad. Ja, det var liksom generella känslan. Ja. Och sen så vet jag att jag, vi gjorde ett så här, vi gjorde ett kubbtest och så är det vecka 12 eller, och allt såg liksom jättefint ut. Hon gjorde till och med tummen upp på ultraljudsbilden. Väldigt tjusigt. Ja. Men sen så när vi gick då vecka 19 och skulle göra vårt det här ultraljudet när man också kan se om det är en tjej eller kille eller sådär. Mm. Då hittade man inte urinblåsan. Och så var det så här, ja men gå iväg och ta en kopp kaffe. Kom tillbaka. Ta en fika liksom, och kanske precis har kissat. Där. Och så kommer tillbaka och så ropar de in någon till i rummet och någon till i rummet. Och man börjar fatta att så här, det är något som inte stämmer. Liksom. Och fick en remiss upp på fosterdiagnostik på Karolinska. Och var ju såklart superorolig. Mm. Och min barnmorska sa så här, får jag egentligen inte säga. Men du är i vecka 19. Om jag vore som du så skulle inte jag vänta på den här remissen. Utan åka upp och kräva att liksom bli sedd på direkt. En gång. Liksom. Vilket jag gjorde. Och första dagen så kunde de liksom inte ta mig alls. Och sen så liksom gick jag upp dagen efter också. Och det var samma sköterska. Och då var hon så här, men jag har ingen läkare men jag kanske kan kolla. Och sen så sa hon då, så kollade hon och så sa hon att jag kan ju inte, jag får inte liksom säga någonting, så det blev ju bara värre utav det här liksom. Men sen så fick vi i alla fall då att hon hade någonting som heter blåsextrofi, vilket betyder att man den här läkaren såg ju det liksom sen på 2 sekunder så här, ja, anledningen till att de inte hittar urinblåsan i kroppen, det är för att den ligger utanpå kroppen, här är den. Och bäckenet är inte ihopväxt. Det är också väldigt olika, liksom, både behandling och prognos om det är en tjej eller kille. Så att vi hade faktiskt, låter så himla hemskt nu i, så här, när man tittar tillbaka, men vi hade faktiskt en aborttid bokad för någon vecka senare bara, om det skulle visa sig att det var en pojke. För det var det valet som vi kände att vi gjorde då, eftersom allting är ju kluvet. Så att som tjej, där kan man liksom lägga ihop, allting finns liksom, klitoris finns, alla äggledare, allting, det finns liksom inget sånt liksom. Men man liksom liksom syr ihop och sätter ihop allting. Medan för en pojke då så är ju hela könet också klyft. Så att det, liksom, man kanske då inte kommer kunna ha just sex. Och vi kände liksom bara så här, när man ändå vet om det innan, så var det liksom, då gick våra tankar så. Sen när man nu är mamma, då det hade varit svårt kanske med andra barnet, men det var i alla fall så vi resonerade.
Men wow, vilken alltså så här otrolig alltså eller vad ska man säga, så ödesmättad väntan då, eller liksom hur?
Ja, det är ju bara ungefär 3 till 4 stycken som föds med det här då varje år i Sverige, så det är ju verkligen en sällan diagnos. Och jag ska säga också att anledningen till att vi var tvungna att vänta och se om det var tjej eller kille, det är för att det går ju inte att se då, utan alla ser ju då ut som tjejer eftersom det är så här kluvet och så. Så att man var ju tvungen att göra när de kommer med en så här jättenål och sticker in.
Fostervattens
diagnostik. Okay. Ja. Så då fick vi vänta på den. Och den veckan, då kom liksom mina mammakläder som jag hade beställt. Och det var Kristi himmelfärd och ingen hade tid. Och, men det var bara så här hemskt. Liksom. Men så fick vi reda på att det var en tjej. Och då, var det så här, då bestämde vi oss att vi skulle liksom... Men allting stannade av då. Det blev så oviktigt. För så här, vi visste inte vad hon skulle heta. Vi hade liksom, vi köpte ingen vagn. Vi förberedde ingenting överhuvudtaget. Det var som att det, bara så här, det blev bara liksom någon så här ångestgraviditet. Så att det blev ju liksom inte... Det var jättehärligt att känna sparkar och sådana saker. Men det var som att man inte... Ja, vi visste ju liksom att när hon kommer ut så kommer det liksom gå en liten tid bara. Och sen kommer hon vara tvungen att opereras. Så att,
ja, det måste ju varit otroligt svårt. För jag menar, det, alltså, som förstagångsföderska är det ju oftast väldigt abstrakt oavsett vad det är som händer. Liksom. Och det är svårt att fatta att det faktiskt kommer ett barn. Och sen veta då att det liksom, dessutom är något som inte riktigt stämmer. Och liksom, det måste ju varit så tufft.
Ja, det var verkligen så här. Och sen var det lite så här, det kan jag också säga att jag var ju, jag är ju liksom yogafröken, utbildad. Jag har aldrig hållit några klasser, men jag har ändå certifikat så att det får man ju ändå säga.
Nice.
Ja, lite så. Så jag var så här, och tränat mycket och var vältränad och stark och kände bara så här, ja, det här med förlossning, det kommer liksom vara piece of cake. Det kommer gå hur bra som helst. Det fanns ingenting heller som hindrade att jag skulle kunna föda liksom vaginalt med det här. Utan det var så här, ja, det här kommer jag liksom greja galant. Liksom. Och så gick mitt vatten. Och så 72 timmar efter vatten liksom avgång så fick jag ett snitt som blev akut. Och det var så här, jag kände mig så här sviken av min kropp. Och bara så här, ja, men jag var ju så stark, jag skulle fixa. Så att liksom det blev inte... Det blev inte alls som jag hade tänkt mig. Liksom.
Den känslan är tuff. Alltså. Jag känner igen mig exakt i det där. Att jag också verkligen... Nej, men det här kommer inte vara något problem. Jag är
skitvältränad.
Liksom. Jag vet vad smärta är. Liksom. Jag spelar fotboll i 20 år.
Ja. Och jag bara, jag kan andas.
Ja, just det, du har yoga och
men allt. Så här, ja.
För att fråga innan vi går in på förlossningen. Apropå den här... Liksom, problematiken med urinblåsa och allting. Det var, jag förstår att problematiken kanske med operation och så skedde ju efter hon är född. Men var det också risker i magen så att säga? Så att du behövde tänka på något särskilt?
Nej, absolut inte. Och det är verkligen så att de allra flesta barn som föds med blåsextrofi, då föds de bara. Det är ingenting man upptäcker för det är så himla svårt att se. Och det är så här, då får man också ta i beaktande att alla då som såg mig på hos min barnmorska, de hade aldrig sett det här förut. Liksom, det är verkligen så här, det var ju först på fosterdiagnostik som var så här, ah, det är det här liksom. Utan det är så här, det kan vara att man bara där, nu var ju hon väldigt noga, men det kan vara så här, ah, jag såg ingen blåsa, men hon har säkert precis kissat så det är ingen fara liksom. Medan här följde man ju upp och liksom kollade och så. Så att nej, det var inget specifikt. Också så är det så att barn i liksom andra delar av världen där det inte finns liksom sjukvård på samma sätt, de kan ju leva med det här. Och hon hade också kunnat leva med det här. Det är väldigt opraktiskt att ha sin urinblåsa på magen, men det är liksom ingenting, det är inget livshotande, utan det är ju mer liksom att så här, ja, det är inte så, inte så kul att leva så liksom.
Okej. Men du, om vi går till förlossningen då, alltså ditt vatten gick och sen vad var det som gjorde att det blev ett akut snitt till slut?
Alltså vattnet gick och sen så har jag har en syster som jobbar på neonatal, inte just där då men i en annan stad, så att vi hade ju också kontakt och lite så här. Och jag märkte ju på henne, för hon var så här, hur ser liksom vattnet ut och så här, och då var det ju lite så här bäck då i vattnet, vilket då var så här, oj, det här kanske vi... Då måste man liksom skynda på. Men det var liksom ingen som lyssnade. Jag upplevde inte att någon läste mitt förlossningsbrev. Jag var så här, jag hade skrivit så här att vi vet ju att det redan kommer, att det kommer vara tufft med henne i början. Det kommer bli operationer och så här. Så jag vill liksom ha kvar hela min styrka. Så här, märker man att det blir en långdragen förlossning utav någon anledning, då vill jag att man liksom tar det beslutet och bryter ganska omgående. För att jag vill liksom kunna ha mina krafter kvar. Det kommer vara jobbigt nog som det är. Och det blev liksom totalt tvärtom. Det var ju så här, du vet, det var ju någon läkare som kom in och bara, du vet, hade den här lilla vän, kvinnor har fött barn i alla tider. Man kan inte bara få ett snitt bara för att man tycker att det är lite jobbigt. Du vet, så här 24 timmar senare. Ja, men du vet, det var liksom verkligen liksom sånt bemötande mycket också. Och sen till slut så var det ju en läkare som kom in och bara, vad håller ni på med? Hon är uppe en 10 centimeter och ingenting händer. Hon har varit det i liksom 3 timmar. Nu bryter vi. Nu får det bli ett snitt liksom. Och det som var det hemska då, för nu har jag verkligen så här, nu kommer säkert känsliga lyssnare kan ju kanske inte lyssna nu då. Men då hade jag ju haft en epidural som hade suttit länge liksom. Och när jag kom in på till operation så använde de liksom samma då för att göra den här... jag vet inte vad det heter, men liksom bedövningen.
Bedövningen, ja precis. Vad heter den nu då?
Block någonting.
Ja, men exakt. Ja. Den andra. och bäckenbottensbedövning heter det, va? Eller?
Jag vet inte vad de, men de liksom, ja, att man blir så där helt liksom bedövad från typ magen och ner. Och då säger jag så här,
PDB bedövning.
Okej, okay, ja, jag kan ju låtsas jag. Att jag visste att det var det visste jag inte, men ja, i alla fall bedövning så.
Ja.
Och jag kände ju att den här det, jag är ju inte bedövad. Vilket jag då försöker påtala och ingen lyssnar. Och det var så här, ja, vi vet att det känns ju ungefär som hos tandläkaren. Du kommer känna att vi rör i dig, men det gör ju inte ont. Jag bara, jo, alltså jag är inte bedövad.
Hur kan de inte lyssna på dig? Ja. Jag förstår inte hur fan de inte kan lyssna.
Nej, och det var verkligen hemskt. Så att det började gå upp för mig, för då började de bli stressade också. För nu börjar det bli lite bråttom att få ut henne. Så jag liksom, det började gå upp för mig så att det är ingen kommer... De skiter i vad jag säger liksom.
Mm.
Så jag får ju lite så här, du vet, jag börjar gå in i lite så här panik. Och då säger den här läkaren så här, men du behöver inte oroa dig. Det här ärret, det kommer inte synas. Det kommer sitta nedanför troskanten. Och jag fick liksom lite så här still, du vet, hjärnan så här, du vet. Bara, men det tror att jag bryr mig om ett ärr. Jag känner ju vad ni gör. Jag är inte bedövad.
Mm.
Så till slut så hör jag bara hur någon säger, ja men det här går inte. Vi måste få ut det här barnet. Ni får hålla i henne. Så att jag ligger liksom lite så här med armarna utåt sidorna. Och det är varsin sköterska som står och håller i varsin arm. Och sen skär de upp mig. Mm. Utan fullgod bedövning. Så jag går in i chock. Jag hör hur mina tänder skallrar. Och barnets pappa då har sagt att så här, ögonen rullar ju liksom bakåt. Och så här, han blev ju livrädd. Och han försökte liksom hålla mitt ansikte och vara så här. Titta på mig, andas. Du vet så här. Jag försökte liksom på något sätt så här. Och så får de ut henne då. Och lite så här irrationell som man kan vara. För de bara, åh Karl, nu ska du få se din bebis. Så jag var så här, nej jag vill inte att hon ska se mig så här.
Mm.
Du vet, för det bara skallrar liksom i tänderna och så här. Men så fick jag ändå, och det här kommer inte jag ihåg, men jag fick ändå på bröstet. Det finns bildbevis, jag minns inte liksom. Och sen sa de så här, nu kommer du få ligga på uppvak tills du kan röra benen. Och då lyfte jag ju på benen, för jag var ju inte bedövad. Och då var det någon som så här, oj, kanske inte riktigt var bedövad här.
Mm.
Nej. Så att första, och sen fanns det ju liksom inte riktigt tid att ta tag i det. För att då hade vi ju då hade hon kommit då.
Mm.
Och hon skulle ju opereras. Hon var 30 dagar när hon opererades då. Så vi hann ju bara egentligen komma hem och vända.
Mm.
Så det liksom blev aldrig att jag tog tag. Det var liksom någonting så här, jag vet att det var en kurator där och skulle prata med mig. Och jag var så här, nej gud, det där skåpet kan vi inte öppna nu. Mm. Ja, det har jag inte
det
tid med.
Det finns inte möjlighet för att göra det nu.
Nej, det kan vi inte göra. Så att jag liksom, och sen var det ju 2,5 år med, jag tror det var 10 operationer. Jag tror att jag bodde på sjukhuset sammanlagt 7 månader första 2,5 åren. Så det var en riktig liksom sväng, så här helt vänd. Jag kommer ihåg att jag såg på Facebook att det var en bekanta som fick barn så här samtidigt som var så här, och det är så jobbigt, jag har gått och burit liksom på honom hela natten. Och jag var så här, jag får inte ens plocka upp mitt barn.
Mm.
Jag har inte fått hålla henne på 3 veckor.
Mm.
Alltså det var en sån där, alla har ju sitt såklart. Det är skitjobbigt att gå runt med ett barn på natten. Jag säger inte det.
Mm.
Men det blev liksom så himla, det var ju liksom inte alls någonting normalt över liksom första tiden på något sätt. Utan det var ju liksom sjukhus. Och jag hade gett mig fasen på att jag skulle amma. Det var en sån grej. Om någonting, något ska vara bra, jag ska i alla fall amma.
Mm.
Det var en sån här grej. Så jag fick igång amningen ordentligt och fick upp ungen så här över 1 kilo på de här första 4 veckorna. Och sen liksom var grädde i brösten liksom. Ja, och sen så opererades hon och jag pumpade ju liksom. Och de var så här, du kan inte sitta och sova på en stol bredvid hennes säng. Där du får gå och lägga dig liksom. Så bara, nej men jag måste vara här liksom. Och de hade lovat egentligen att hon skulle ligga i sån här ställning på en vanlig liksom vuxen säng. Så att jag skulle kunna ligga bredvid och amma.
Mm.
Men utav någon anledning så hade så här varenda barn i Stockholm brytit benen just den sommaren eller den hösten liksom.
Aha.
Eller sommar var det inte, det var höst. Det måste ha varit något så här höstlov att folk var och gjorde massa just grejer. Det. Så att hon låg i en spjälsäng som det inte gick att ta ner sidorna på. Så jag satt liksom med händerna över och in så här för att kunna hålla i henne och liksom så här genom spjälna lite. Så jag kunde ju inte amma henne, men jag pumpade och gav flaska. Och sen vet jag att det var så jättegulliga sköterskor där som var så här, du får inte liksom bli ledsen nu, men du vet, hon har ju tagit flaskan nu i 3 veckor när du får upp henne sen. Det är inte alls säkert att hon kommer ta bröstet, och liksom, du får vara beredd på det, och du vet. Men jag var så jäkla liksom, nej. Så att det, och jag ammade faktiskt, jag helammade henne sen till liksom, ja, jag fick ju upp, och det var lite så här kämpigt att få henne att ta bröstet, så här, men jag fixade det i alla fall. Och det var en så här liten typ att, det blev så viktigt, för det var som att så här, något kan jag
göra. Jag fattar göra, det. Liksom. Någonting kan du, kan du göra, någonting kan du få kontroll över, och någonting kan du liksom, något aktivt kan du påverka.
Så att det var väldigt liksom, ja, det var väldigt en tung sväng, och liksom, man var väldigt ensam i det också. Det finns ju inte, det är inget vanligt liksom. Och många saker vet jag att de var så här, de kunde fråga mig så här, men man kan göra på det här sättet, eller så kan man göra på det här sättet. De blev så här, jag kan inte ta de besluten, men det finns liksom så lite underlag på något sätt liksom. Så det var mycket liksom, extremt. Jag vet, vid ett tillfälle så var det så här, kan inte ni... Och det var så här på fullaste allvar, jag kan ju höra nu att det låter jättekonstigt, men jag var så här, kan inte ni bara söva mig? Jag fixar inte det här. Ni måste bara söva mig, väck mig när det liksom är klart. Och de bara, jo, du fixar det här, du är så stark. Nej, men det är absolut, alltså jag tror inte ni fattar att jag är så här en sekund ifrån att få typ något så här, du vet, bara hamna i ett hål liksom. Alltså det var så jävla jobbigt. Det var så himla jobbigt.
Jag kan bara föreställa mig hur, alltså... Två viktiga saker då. Hur mår din dotter idag, och hur gick det med operationer och så vidare?
Med operationerna, det var ju några såna här grejer, du vet, som var oj, vi råkade göra det där, eller de skulle sätta en sån här central infart så att hon skulle slippa bli stucken hela tiden, skulle de sätta den i halsen. Och då råkar de sticka henne i så här kroppspulsådern åt fel håll och så här. Ja, men du vet, det har varit så mycket sådana där saker också som har varit liksom jätteextra liksom, som har adderat till någonting som redan var jäkligt jobbigt. Överlag så gick det bra. Det hon har kvar idag, det är ju att hon inte är helt kontinent. Men mår liksom hur bra som helst. Jag vet, och hon kör kickboxning, och hon är liksom, det finns inga begränsningar i henne liksom. Hon är verkligen liksom, precis som barn är. Hon är 9. Men däremot så just det här med inkontinensen, och där har de liksom bara sagt, de är jättefina de här läkarna, och hon har ingen navel, för den, de har ju vekt liksom in allting då, och sen har hon liksom R på magen och lite sådär. Och då sa hon så här, vill du ha en navel så kan vi fixa det till dig, så här. Hon bara, nej, det vill jag inte ha. Det kan bara flytta in massa äckliga djur där. Liksom. Så att hon är ganska så här, nej, men det vill hon inte. Och sen så sa de att så kan vi ju, ska vi försöka liksom operera dig så att allt blir bra sen. Liksom. Och då sa hon också så här, men jag vill inte det. Nej, men den dagen du känner att du inte vill ha trosskydd och sova med bly och så, då ringer du så löser vi det. Så att det är ingenting medicinskt att hon mår dåligt, utan det är mer bara så här, när hon, för hon kommer ju komma dit att hon känner att så här, nej, men nu vill jag inte det här längre. Då kommer de ta det då, för det är jätteviktigt också att hon är med på noterna, såklart, att hon är mogen för det liksom. Så att nu väntar vi egentligen bara på att hon ska, ledsna helt enkelt.
I hennes tid. Och då den här förlossningen. För jag förstår att du hade ju inte möjlighet att bearbeta eller anmäla eller någonting. Nej. Då. Nej. Hur har du jobbat med det i efterhand? Har du liksom lyckats bearbeta det och komma, kanske inte ens komma över det? Det tror jag inte om man någonsin kan göra. Både kan tänka mig bittra känslor och liksom rädslor och allt. Men ja, hur har du sett på det efteråt, så att säga?
Alltså jag är överlag ganska bra på att stänga in saker. Eller så här bara, ja, det har ju hänt. Ska jag sitta och gräva i det liksom? Det känns ju dåligt. Men sen så blev jag ju gravid igen då. Och då blev det ju lite ofrånkomligt att det här liksom kom upp. För då vet jag att jag satt hos min barnmorska, och så sa hon det här klassiska så här, har du tänkt någonting på hur du vill föda? Varpå jag svarade, Johnny, alltså jag kommer inte föda barn. Hon var så här, nej, hur menar du då? Nej, men alltså jag tänker inte föda barn, så att jag vet inte hur vi ska lösa det här, men det kommer liksom inte hända. Jag vet inte, jag kommer inte göra det. Jag vägrar typ. Hon var så här,
helt rimligt också. Ja, verkligen. Alltså verkligen, det är ju det.
Ja, ja. Och jag vet att hon har tittat på mig så här. Okej, men jag bokar in det här till ett samtal på en Aurora, hos en liksom ett Aurora-samtal. Mm. Så börjar vi där. Mm. Och jag var så här, ja, absolut. Jag vet inte hur ett samtal ska kunna få mig att tycka att det är en bra idé att föda barn. Men absolut, let's go for it. Liksom, finns inte så mycket att välja på. Och det som var skönt och det som hjälpte mig jättemycket, för det här var alltså en sån sak att första typ 2 åren, mm, så fort jag blundade så låg jag på den här britsen. Mm. Alltså det går inte ens att beskriva, alltså det var lång tid efteråt som det här var verkligen så här närvarande väldigt ofta, kanske nästan dagligen. Men när jag då hamnade hos henne så var det så jäkla skönt, för jag fick liksom en upprättelse, för hon satt och grät med mina journaler när jag kom.
Mm.
Och liksom inte så här, ja men nu har du i alla fall fått ett barn, eller det var inget sånt, utan hon var bara så här, det här är helt förjävligt.
Mm.
Jag mår så dåligt för din skull. Och det var liksom, på något sätt var det väldigt skönt, mm, så här, att få höra det från också vårdpersonal och liksom hela den här biten. Och då pratade vi lite grann, och jag var ganska så här revanschsugen ändå, jag ville föda vaginalt, jag var liksom, ja men jag kände liksom att så här, ja men den här gången kommer det liksom gå, så att jag blev liksom ganska pepp på det. Jag läste ganska mycket böcker. Ja, men lite sådär. Det som var annorlunda med den graviditeten, det var ju också att jag berättade ju knappt för någon att jag var gravid överhuvudtaget. Och andra gången, jag vet inte om det är så för alla, men liksom magen kom ju typ på en gång. Det var ju såhär, oj, är det såhär mycket snabbare. Men jag lyckades dölja det på jobbet till vecka 23, mm-hmm, vilket wow, är helt sjukt.
Ja.
Och det var verkligen så här sitcom-varning på det. Det var så här, lager på lager, massor med sjalar.
Går runt och bära på, ja, en kudde, en,
nej,
korg.
Jag bar på en perm, konstant. En perm gick jag runt och bar på. Liksom, så här. Och okay, satt bakom skrivbordet, gick in väldigt tidigt. Jag var inte med och käkade lunch. Alltså, jag gjorde så mycket, wow, så här, sjuka grejer för att dölja det här.
Vad var det som gjorde att du ville dölja det då?
Nej, men jag kände liksom att jag inte... Det var en sån otrolig... Det finns ju typ inga syskon som har fötts med det här. Liksom. Det är inte ärftligt, man vet inte varför det händer. Så det fanns ju egentligen så här, det var noll risk i princip att det skulle vara något fel. Men jag var liksom så rädd, mm, för det. Så att jag bara kände att jag liksom så här... Så jag liksom ignorerade i princip nästan att jag var gravid, mm, fram fattar, till att jag liksom... då i vecka 20 så fick vi faktiskt gå direkt till fosterdiagnostik. Och fick samma läkare igen.
Gud vad bra.
Väldigt bra. Och han kollade igenom och han var så här... ja, väldigt torr. Så här. Och jag vet att barnens pappa var så här... han bara, vill ni veta vad det är för kön? Så bara, ja. Han bara, jag bara, jag tror att det är en tjej. Och så säger han så här, jag tror att det är en kille. Han bara, nej det är en tjej. Så bara, säger den här pappan så här... Ja, men du kanske har sett lite fel. Det kanske ändå... Och då ser man bara så här, blicken. Han bara... Här är ena blygläppen, här är andra blygläppen. Så här, totalt humorbefriad. Så här, han bara, okej, okay, ja det är en tjej liksom. Och sen så var han så här, han bara, jag har kollat hjärta, jag har kollat liksom, han bara, det finns absolut ingenting jag kan upptäcka, det är ett fullt friskt barn. Och så här. Alltså, det var väldigt, väldigt skönt att få det då när man har haft det innan. Det. Även om risken då som sagt var liksom icke-existerande.
Jo, det är klart, men det är ju ändå så där med statistik att liksom, absolut, det, riskerna är låga, men det finns alltid någon 0,0,0.
Precis, lite så. Så det var väldigt skönt. Och då var det så här, jag vet också att jag, så som det kom fram på jobbet var så här, att min chef då, han så här, vi satt något möte och han var så här, det ser så annorlunda ut. Så här. Han bara, jag vet inte vad det är för någonting riktigt. Och då reste jag mig upp och visade min mage. Ja. Och han bara, åh herregud, så här, vart har du haft den där? Så här. Och så bara, han bara, du är gravid. Så bara, ja lite grann. Han bara, hur lite då? Så bara, vecka 23. Han bara, du var inte så lite liksom. Så här, och då började jag liksom njuta av graviditeten. Och verkligen känna så här, att jag kunde liksom bara, så här, gud vi ska ju ha barn. Så, här, så bara, ja du är typ sist på bollen. Men jag har fattat att så här, du har ändå gått över halva graviditeten. Och bara, jag ska bli, vi ska få ett till barn. Så här. Och så var jag liksom, som sagt då, jättepepp. Och sen så kom ju då BF. Och det hände ingenting. Och så när jag hade gått över en vecka. Då fick jag gå in och göra en koll. Då för att kolla att barnet mår bra. Och så här. Var på barnmorskan bara. Ja, det här barnet är enormt. Det är väldigt stort. stort det här barnet. Vi beräknar barnet till 4990 Shit. Gram. Ah. Nu kan vi ju diffa liksom. Och jag vet att jag tänkt så här, de har säkert ett kilo fel. För jag hade hört massa stories om det här. Mm. Och min första föddes på 3830. Så jag tänkte att det är väl liksom något sånt liksom.
Mm.
Att så här, 4 kilo, fine, men 5 kilo, ja.
5 kilo är lite.
Ja. Ja. Och då sa hon, och det var ju det som blev så jobbigt då, för då var hon så här, vet du vad, med tanke på hur långdraget det var sist, och barnet är väldigt stort, jag rekommenderar ett kejsarsnitt.
Mm.
För det här kommer inte liksom bli, jag tror verkligen att det är vägen framåt. Och det skulle sen visa sig att hon förmodligen räddade livet både på mig och min bebis, för att min livmoder var så trasig från första snittet. Okay. Så det hade aldrig klarat verkarbete. Den hade inte hållit. Den hade spruckit.
Shit.
Så att det var bara tur. Det visste jag inte då.
Nej. Får jag bara fråga innan vi går in på det. Hur kändes det då? För du var ju ändå peppad på en vaginal. Och du var också lite besviken från förra gången att du liksom inte... Ja, liksom, ja, som man kan tänka då, att min kropp klarade inte. Eller liksom de här hjärnspökena som tyvärr kan komma ibland.
Mm.
Hur såg du på det här då?
Det som var väldigt skönt var att jag hade fått verkligen så här... Jag var ju garanterad också att komma till Danderyd.
Mm.
Jag hade ju fått prata där med personal. Jag hade varit uppe där. Alltså det var verkligen så här... Så som det, jag kan tycka att det ska vara så varje gång man föder barn. Absolut. Alltså det var verkligen bra liksom. Mm. Kände verkligen så här trygghet, förtroende där. Den här Rora som jag pratade med, det här samtalet. Hon hade ju också liksom, ja, men verkligen skrivit ett förlossningsbrev som liksom alla hade tagit del av på avdelningen. Alltså det var verkligen så här, ja, men så som det ska vara egentligen. Mm. Så jag kände mig väldigt trygg med det. Och jag tänkte bara så här också att du vet, det blev verkligen det här med att hon var så stor också. Att det kändes så här att, ja, men nej, om det verkligen inte ens gick med liksom, nej, men det kändes ändå ganska bra att det var så lugnt och att det var så här planerat. Det skulle inte bli någon panik. Det skulle finnas jättelång tid och liksom verkligen kolla att man var bedövad och hela den här biten. Så det kändes ändå okej. Men så kom vi in då 13 februari, 11 dagar efter BF. Får en kanyl i armen, sitter och väntar och blir hemskickad. För att de har beräknat fel och det finns inte tid att ta mig.
Va?
Det var sån, det var så här, hela luften bara gick ur. Fick åka och hämta storesyrran som trodde att vi skulle komma hem med en bebis.
Nej, men herregud.
Blev helt liksom så här, men det var helt hemskt. Och bara så här, du får höra av det om du kommer in i verkar. Vilket var då peppa peppar, sån otrolig tur att jag inte gjorde.
Mm.
Så dagen efter fick jag då en tid.
Men vad sjukt, jag har aldrig hört det här innan.
Nej, det var verkligen så här driven i mig. Det var så hemskt. Och så kom jag in då på Alla hjärtans dag.
Mm.
Och fick gåvan som fortsätter att ge min lilla jämvisa femåring. Och rullades in liksom på operation. Och det mest dramatiska då som hände egentligen, som jag förstod, det var otroligt bra personal. Det var så här, det var att de satte kanylen lite så här fel, så de spräckte ett blodkärl, det gjorde lite ont liksom. That's it. Så här. Och sen var det jättelugnt, vi låg och pratade och skrattade. Och jag hade sagt innan att jag vill inte höra vad ni pratar om. Jag vill inte att ni liksom... sax och klipp och liksom, jag vill inte höra någonting, ni får bara viska, ni får liksom hålla er där bakom skynket och vara liksom, jag vill inte veta någonting. Men sen satte en klocka och jag vet att jag tittade på den när det hade gått 20 minuter och bara, så här lång tid ska det liksom inte ta.
Mm.
Och så gick det 40 minuter och bara, nej, en timme. Och sen kom hon ut och då tänkte jag bara så här, jag får liksom, jag slog bort det och var så här, vi får höra sen vad det var för någonting, för allt verkade ju liksom bra och så här. Vi liksom som sagt pratar, skrattar, allting, kommer upp, får träffa henne. Jag mådde bara väldigt, väldigt dåligt. Jag kände att jag var liksom extremt matt och väldigt så här, det var något som inte var bra med mig, men inget så här som jag kunde riktigt sätta fingret på. Och sen så kom ju kirurgen in till mig lite senare när jag låg på avdelningen med henne och frågade om jag tänkt att skaffa fler barn, vilket var ju en väldigt konstig fråga att få när man ligger med en nyfödd.
Mm.
Så bara, nej, det hade vi väl kanske inte tänkt så här. Nej, för att det kommer tyvärr inte gå. Utan din anledningen att det tog så otroligt lång tid, det var att jag var tvungen att kalla på en till kirurg Och vi var tvungna att ömsom klippa, ömsom sy. Liksom, för du blödde så otroligt, för det var helt trasigt. Mm. Det, jag öppnade liksom livmodern med fingret. Det var så tunt liksom. Och sen så fick jag blod. Vi hade förlorat jättemycket blod, över 2 liter. Så det var väl därför jag mådde så dåligt då liksom. Och det låter så konstigt, för jag har nog liksom, för det första har jag aldrig tänkt på att jag skulle skaffa barn överhuvudtaget. Det var ju väldigt så här abstrakt. Och om jag skulle skaffa barn så var det verkligen max 2. Men när någon annan kommer och säger att man liksom inte kan få fler barn. Det var en jättekonstig känsla, för då, det var en sorg. Mm. Och det tog ganska lång tid att komma över det. Det var verkligen en, och det låter så konstigt, för det var liksom, jag tror inte ens att jag hade skaffat 3 barn. Eller jag är nästan övertygad om att jag inte hade gjort det ändå, även om jag hade kunnat. Men det blev liksom så definitivt på något sätt. Och sen så drog det också upp en massa bitterhet. Att så här, ja men, inte nog med att det här ärret också satt upp. Absolut inte under troskanten nu då, om jag ändå ska vara så. Utan så här extremt snett och vint och brett. Och, liksom, och hon var så här... Ja, jag försökte snygga till det lite, men det fanns ju inte så mycket att göra. Och så här. Och jag har liksom aldrig brytt mig om utseende, det var inte det. Utan det var bara hela grejen, att det bara var så här... Liksom,
hafsigt,
slafsigt. Det, liksom, men det känns bara som att allt bara var så himla fel. Liksom. Jag var inte bedövad, det var lite skitsamma, här har du ändå ett barn. Oj, vi råkade också paja din livmoder. Men liksom, och det var ju som sagt var extremt, det var bara tur att jag inte gick in i ett verkarbete. För att det är inte ens säkert att jag hade överlevt.
Mm. Herregud.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Men i hela den här liksom processen och med olika, du har träffat så många läkare och olika barnmorskor, ingen som har sagt att det här måste vi anmäla.
Aurora, där, när jag var på Aurora-samtalet, då tyckte ju hon det. Men då kände jag bara så här, och det är väl det här som är det dumma egentligen. Men jag kände bara att jag orkade liksom inte. Och det var ändå så här 4,5 år sedan.
Mm.
Alltså man, nej. Och sen så är det ju också lite grann så där att, du vet, i min journal, då stod det lite så här, hon verkar stressad. Ja, det var ju årets underdrift liksom. Mm. Så att det liksom... Nej.
Det är det som är problematiken med vårt system. Att man liksom, som vi har sagt många gånger förr i det här, att man måste vara 100% frisk, stark, pigg för att orka liksom ta en fight med vården.
Ja.
Eller att ens liksom, vad är det, man måste vara frisk för att kunna vara sjuk.
Typ. Ja, men precis.
Och det är så sjukt. Mm. För det här är ju fucking solklart att det har blivit helt åt helskotta. Ja.
Och där känner jag också en sån här sak, för att där, liksom rent allmänt också, om man tänker liksom på förlossningsvården och så här, för att man ska kunna ha en så bra förlossning som möjligt så behöver man ju också tusin eller, och hela, det måste vara lugnt och liksom allting, och jag vet liksom första gången, för det, nu är inte det här liksom, nu har jag ju tagit liksom det, de stora traumorna, men om man bara liksom kollar på att så här, det hade kunnat blivit en vanlig bra förlossning, det är så här, när jag kommer in Då liksom får jag sitta precis utanför ett rum där det är en kvinna som då förmodligen precis håller på alltså hon är i krystvärkar och skriker att hon vill dö.
Just det.
Och så kommer jag in och liksom är så här, du vet, har lite verkar, mitt vatten har gått, du vet, så här. Och jag vill ju bara vända i dörren och åka hem. Det är, så här, det är liksom som så här slakteri, ja men feeling faktiskt. Det finns ju inget lugnt och fint överhuvudtaget med det liksom. Mm. Och där kan jag väl känna lite grann att min andra förlossning, om man liksom bortser från då vad jag fick veta efteråt och hur nära det var och liksom de här sakerna. Så var ju den upplevelsen väldigt fint. Det var väldigt lugnt, vi lyssnade på musik, vi skämtade, vi skrattade. De var otroligt fina, väldigt liksom, jag kände mig väldigt väl omhändertagen och väldigt trygg liksom. Så att det kan ju verkligen vara både och. Och jag har ju vänner som har varit så här, nej men nu är vi jättebra personal, men sen kan ju saker bli fel i alla fall. Och så här. Men jag tänker liksom just det här att man vet förutsättningarna för att en kvinna ska kunna ha en så bra förlossning som möjligt. Men vården ser ju liksom inte ut så. Och det är ju samma sak efteråt. Så här. Med amning till exempel. Man blir hemskickad innan amningen har hunnit liksom komma till. Jag hade fått råd flera gånger, men jag har en syrra på neonatal, min mamma har fått 3 barn och ammat och varit så här. Alltså jag hade väldigt mycket stöd runt omkring mig som var så här, ja men du ser till att du har en erfaren personal där som bara kan kolla på greppet på bebisen, för oftast håller man lite för högt eller man kanske behöver liksom, du vet, lite sådana saker som är så här. Så jag var ju flera som ser det bra ut, och det var flera stycken som var, ja det ser jättebra ut, okej, okay. Alltså jag liksom låg ju på själv, men jag tänker så här, om man är lite osäker i det också, så är det ju så här, det är ju extremt svårt att få igång det. Det finns ju liksom så här, förutsättningarna för att få en bra start i Sverige alltså 2022 är ju så här obefintliga. Mm. Så här, det är ju snarare så att om man får en bra start så ska man ju klappa sig själv på axeln. För att så här, personalen är alldeles för stressade. Det finns inte vårdplatser. Man kuskas runt. Det finns så här, oj nej men vi hade inte tid att ge dig ordentlig bedövning. Så här, fram med fucking bedövningen. Mm. Alltså så här, vad är problemet? Mm. Alltså så här, det ska inte behöva vara så. Jag tycker bara att det är liksom, du vet, om män hade fött, från och med idag så födde män barn. Och tro mig, det hade tagit 3 veckor att fixa liksom, förlossningsvården. Mm. Det finns ingen man som hade bara så här, oj, min balle gick sönder, men jag har ju ändå fått ett barn, så jag kanske bara ska vara tyst och glad. Nej! Det hade aldrig hänt. Ingen hade accepterat det. Eller så här, jag tror att jag håller på att dö, jag har så himla ont. Ja, men här, ta 2 Alvedon och gå och lägg dig och vila en stund. Nej,
det är helt jävla vansinnigt.
Ja.
Det är helt jävla vansinnigt.
Det hade aldrig sett ut så. Nej.
Fan vad sjukt det är. Ja. Och jag vet inte riktigt vad som ska... Alltså i ett avsnitt så pratade jag med Birthright Sweden om just det här och om förlossningsvården. Och det finns ju, precis som du är inne på också, det finns ju så mycket forskning på att så här behöver en kvinna för att det ska bli en hyfsat lyckad förlossning. Och mycket bygger ju på oxytocinet, lugnet, mottagandet, liksom att få vara där man vill vara. Hur svårt kan det vara? Kolla på forskningen, följ den och så har vi liksom redan där vunnit jättemycket. Mm. Eller liksom det här med kontinuerlig vårdkedja med en barnmorska som följer en hela vägen. Det är också så jävla tydligt. Forskning visar, försök här i Stockholm visar, kör på det bara.
Ja.
Spara in pengarna istället. Ni kommer spara pengar på det.
Och samma sak är det också så här, det här med liksom förlossningsskador och allting, liksom bara det som är liksom efteråt. Nu har jag har ju liksom inga sviter liksom, förutom rent psykiska då.
Mm.
Så, men jag menar där, eller ja, såklart, eftersom jag inte kan få fler barn då. Mm. Det var ju en väldig konsekvens.
Exakt, liksom. Stora skador egentligen.
Det var en stor skada.
Men det är också, förlåt, jag bara flikar in det här med mentala skador. Att det inte räknas, det borde också räknas som en förlossningsskada.
Ja, men det här är ju ett trauma. Jag har blivit opererad utan fullgod bedövning och tvångshållen genom den operationen. Om det hade hänt en man...
Sinnessjukt.
Typ blindtarmen. Vad tror ni hade hänt? Mm. Alltså det hade ju varit en sån jäkla skandal liksom.
Nej, det hade blivit sån, ja, exakt. Ja. Det hade blivit en otrolig skandal. Stått i alla tidningar, alla medier.
Och det händer ju liksom hela tiden att kvinnor behandlas på det sättet liksom. Jag tror liksom... jag tror överlag, just det här med liksom, ja, men som förlossningsskador och sånt också. Det finns ju liksom en hel, det här är liksom ett ämne som jag brinner för och liksom skriver mycket om och så. Det handlar ju liksom om att så här, kvinnor får en sämre vård, punkt.
Så här.
Och så är det i alla områden. Vi får sämre smärtlindring, vi får liksom, det forskas inte på kvinnokroppen lika mycket. Bara under 2000-talet, så utav den totala budgeten på liksom kön och reproduktiv hälsa, så lades 10% på vagina och liksom kvinnan.
Mm.
90% forskades om kuken.
Mm.
Mycket om så här, liksom problem med erektion. Mm. Alltså erektionsproblematik. Så här. Mm. Jag fattar att det är skitjobbigt att inte kunna ligga. Men det är ganska mycket jobbigare att bajsa, kissa på sig. Att liksom, alltså det, du vet,
ha ont varje dag eller liksom inte kunna sitta normalt.
Endometrios. Alltså det finns ju så mycket saker som är kopplat till kvinnor som det liksom inte forskas på.
Mm.
Alltså det finns en, liksom så mycket exempel på det här, och där är ju också så att kvinnorelaterade sjukdomar och så vidare och, så där. Alltså, och just det här med förlossningsvården, det är så här, ja men barn, det blir ju fortfarande barn kommer, allt så är acceptabelt, så här. Någonstans så tycker vi som samhälle att kvinnors liksom lidande både fysiskt och psykiskt, det är acceptabelt så länge som män gynnas utav det, eller i alla fall inte drabbas av det. Och sen så till att så här, det här, om ni har sett den här hashtaggen, allt ser fint ut.
Just det.
Med eftervård och så. Det är så här, ja men allt ser fint ut. Och oftast baserar ju det på att så här, du kan ha penetrativt sex.
Mm.
Och det gör lite ont när du gör det. Men här får du en bedövningskräm. Men det är ungefär det man bryr sig om. Och då kan liksom folk vara helt felsydda. Man kan ha liksom problem med att gå, sitta, träna, stå, ja, kissa. Alltså hela den här liksom grejen. Och det, du får liksom... Du får kämpa i år för att få hjälp med det. I år. Mm. Och det enda som är, det är så här, jo, men du har ju ändå fått ett barn. Jo, men det har ju min kille också. Eller pappan också. Så här, jag vet inte hur var det liksom så här. Det, ja, jätteglad för det. Men de sakerna är liksom inte hör... Det är inte en mots... Alltså det,
exakt. De hör inte absolut, ihop. Jag har ett barn med också ett skad. Kan jag få hjälp med mina skador? Ja. Tack.
Liksom. Ja.
Låtsas som att det är att jag har brutit benet. Tack.
Ja, men lite så. Så att, jag tror, vi har ju liksom enormt lång väg att gå på något sätt. Men å andra sidan så är det ju som du sa också. Det är ju väldigt lätt att bara titta på bevisen. Här är bevisen.
Mm.
Och sen bara act accordingly. Liksom.
Exakt.
Men någonstans, jag vet inte vad som...
Det finns ingen vilja.
Nej, det finns ingen vilja till det.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, fy fan. Tack för att du säger som det är också. Förutom att också berätta din historia. Det finns många anledningar att vara besviken på förlossningsvården eller kvinnohälsa och vård för kvinnor överlag. Nu har det gått 10 år sedan det första traumat. Hur tänker du på det idag? Och hur skulle du vilja... Vad skulle du vilja säga till någon som är gravid idag och som kanske är förlossningsrädd eller ja, något liknande? Eller som har gått igenom något annat.
Herregud. Ja, för man vill ju egentligen, man vill ju såklart inte skrämma upp någon. Alltså jag vet inte, gud, för man tänker så här, jag kan känna den här naiviteten också, att jag kan känna mig liksom lurad på något sätt, att så här, man skriver sitt förlossningsbrev och tror liksom att någon ska bry sig om det. Och min känsla är bara att det är ingen som gör det, för Nej. Det är ingen som har tid. De skiter i det. Det är för att du ska må lite bättre och tro att du har koll på läget, vilket du liksom, alltså, nu blev det ännu mer. Men jag tror liksom, jag tror bara att så här, tyvärr är det så att den som skriker högst får mest hjälp. Så är det. Så att liksom, känns någonting fel. Jag skulle vilja ge det här rådet också. Att inte låta dig övertalas till saker under liksom själva förlossningen. Utan så här, du ska gå på det du vill. Det du vill och det du känner. För ibland är det liksom väldigt så här, ja, det här är bäst för barnet. Liksom. För det kan vara en så här, och då backar man ju direkt. Liksom.
Såklart.
Men att man kanske liksom verkligen så här, men stå på sig. Och faktiskt också kanske ha med sig en doula. Eller någon som liksom kan vara mera objektiv och är mer påläst. Som kanske liksom inte är din partner, som om nu inte den partnern är väldigt, väldigt liksom, van eller påläst eller så. Det kan hjälpa jättemycket att ha någon som är där för dig och har ditt perspektiv, som vet vad du vill, som du har förklarat för vad du vill, som liksom också kan på något sätt kanske föra din talan om man blir trött eller man känner sig liksom inte lyssnad på eller vad det nu kan vara för någonting. Det önskar jag att jag hade haft liksom med någon som hade kunnat liksom varit liksom mer på min sida när skiften också kom och gick, för att det var just ju det. Liksom, det tog ju 3 dagar.
Ja, fasiken alltså.
Ja. Det var inte samma personal såklart.
Nej. Bra. Men du, jag tänker också innan vi avslutar, du har ju också varit öppen med att du är i förklimakteriet, precis som jag. Hur, för det är ju också en sån grej som, apropå kvinnohälsa, liksom, otroligt eftersatt. Hur har din liksom, hur har din resa varit där?
Ja, men det är ju samma sak där. Jag har ju också lidit utav PMS typ hela livet och liksom egentligen trott långa perioder när jag var yngre att det var liksom någon, alltså att det var något psykiskt fel på mig liksom. Att jag inte kunde, att jag blev så fruktansvärt ledsen eller så fruktansvärt arg eller så, och man liksom bara, ja, men man fick p-piller, det var liksom lösningen på världens alla problem, känns det som. Så jag kände bara så här att när det började svaja ordentligt och jag kände att jag inte hade något tålamod med barnen, jag ammade väldigt länge, jag ammade i 2,5 år min sista, och då höll det väl sig i schack så här. Men sen när det liksom började komma igång med allting med mens och sådär, så ja, men man kände att tålamodet och sådär. Jag upplevde att liksom PMS, gud, är det liksom PMS på steroider? Jag hade jobbat innan och nu börjar det nästan kännas ännu värre.
Hur gammal var du då?
Då var jag 40, så 2 år sedan ungefär då. Och var väldigt så här, men det här går inte, jag måste söka vård. Och då kände jag bara så här, ska jag gå till vårdcentralen och sitta med någon gubbe nu och försöka förklara för honom att jag inte går att kontrollera sig och att jag skiter i att kvinnor har haft mens i alla tider för att jag vill ha hjälp. Eller ska jag söka privat? Vilket gjorde att jag sökte privat och fick jättebra bemötande, jättebra hjälp, kunnig personal framförallt, för att det är ju ingen skugga på enskilda liksom personer som jobbar inom vården, för det finns ju eldsjälar och jättekunniga människor och så. Det är ju bara det att själva liksom, det är ju inte så att du får samma vård överallt.
Nej, och på vården, det ingår ju inte ens i deras utbildning att kunna någonting om kvinnliga hormoner i stort sett.
Nej, nej. Och jag menar, kommer du och söker liksom, och det är lite diffust och de tror att du är i klimakteriet, då får du ju helt motsatt hjälp mot vad du skulle få om du är i förklimakteriet, som ju då inte är samma sak. Så att där upplevde jag att jag fick jättebra hjälp, och jag har liksom fått bioidentisk progesteron. Det var någonting som fungerade för mig. Jag märkte också på att helt plötsligt så hade jag så här, det började gå ner mot 20 dagar mellan varje cykel. Och så när det var nere på 14 dagar. Jag gick och väntade på den här hajen som man får av liksom ägglossning. Och den aldrig kom. Utan det kom en mens istället. Då kände jag bara så här, nej men gud, kill me. Nu är det dags liksom. Så jag har blivit liksom jättehjälpt utav det. Och bara känner så här. Det är ju också så här, ja. Det är en kostnadsfråga. Det är klart det kostar pengar att gå privat. Det är inte gratis.
Kan inte alla göra.
Det kan inte alla göra. Och det är också för jävligt. Då ska det helt plötsligt bli liksom så här, om man har råd eller inte att bli hjälpt i Sverige år 2022 igen. Så här, och det är samma sak där. Att så här, Kvinnor ledsnar, man tar saken i egna händer, man går privat, men det ska ju inte behöva vara så.
Nej, det ska verkligen kunna, inte behöva så.
Nej, du ska ju behöva, kunna få vård överallt. Och där är ju också en sak med så här, man får barn och så går man på någon efterkontroll. Men den efterkontrollen går ju mest ut på så här, har du tänkt på vad du ska ha för preventivmedel?
Exakt.
Så här, det är det Exakt. Enda de verkar bry sig om. Så här. Nu ska du börja ligga med din man. Mm. Ja, helst inte faktiskt, för att jag typ kan inte ens sitta ungefär. Så kan det ju vara. Men
det är så jävla sjukt. Ja. Fan vad jag blir irriterad på det. Varför är det ens en... Varför ska jag få den frågan? Har den legat än?
Ja.
Nej. Jag är inte så sugen just nu. Ursäkta, jag precis för ett barn.
Ja, det är ju viktigt att man kommer igång för förhållandet. Nej, men alltså jag orkar inte. Jag är så svånad när jag hör. Men jag tänker just att så här, då, där hade ju varit ett golden opportunity. För oftast också så föder vi ju ganska sent. Liksom, eller det behöver inte alltid vara så, men liksom generellt då. Där kan det ju också kanske komma en sån här... du vet, snart kanske det börjar bli dags för jag menar, man kan ju vara 35 när man börjar komma in i förklimakteriet, och då kanske man skulle få lite information där och då.
Precis.
Ja, nu är du lite klar med barn här, eller? Ja, nej, jag har inte tänkt att ska
håll lite barn. Koll okay, på de här symptomen.
Exakt, det här kan vara det, men jag menar, oftast är det ju så här, man blir diagnostiserad med utbrändhet, depression. Det är ju alla de här klassiska grejerna, istället för att säga, kvinna 35 plus kan vara förklimakteriet. Nej, det är ingen som tänker på det i vården. Liksom. Fast det är det mest självklara egentligen. Liksom. Det är kanske det man borde kolla först.
Precis. Och det är så enkelt att kolla också.
Ja.
Äh, fy fan.
Nu eldar vi på vår vreda.
När blir du statsminister, undrar jag, Fi?
Alltså gud vad jag hade velat. Jag hade älskat att arbeta med politik. Mm. När jag var liten, det var ju det liksom, min mamma var, hon kommer bli politiker. Det kommer hon bli när hon
blir stor.
Är
det inte dags att ta det steget nu?
Alltså dels har jag väl lite så här, eller lik i garderoben vet jag inte.
har du rökt på någon gång?
Sådana saker kanske. Men just så tror jag liksom att, och det är för jävligt, men jag känner så här, det hatet, lilla förhållandevis hat jag får för mitt liksom engagemang i sociala medier, ta det liksom i kubik upphöjt till liksom 1000 som kvinna i politiken.
Alltså, en Annie Lööf eller en
verkligen, kan vara. Alltså verkligen. Jag tror att jag är för skör för det helt enkelt. Jag tror det. Jag skulle nog må alldeles för dåligt, och det är verkligen så här, hatten av till dem som klarar det. Jag är så imponerad. Det är så sorgligt att det ska behöva vara så.
Vidrigt.
Och jag tycker också att egentligen så är det väl så att fler kvinnor, eller det är så att fler kvinnor skulle behövas, och kanske också fler kvinnor, alltså det är så synd att så här, rätt människor i politiken kanske faktiskt drar sig för att kliva in där just för att det ser ut som det gör. Män är såklart också, kan också bli häcklade och hela den här grejen, men vi döms
inte
helt
på alls samma
inte
nivå.
Alls samma grej liksom. Kvinnor hålls mot en mycket högre standard, man kan inte göra minst alltså, vi kan inte vara mänskliga, för då är
du
vi
kan
ju
inte ens se ut hur du vill som politiker, som kvinna. Jag tycker det är så jävla intressant det här med nu är det får vi se USA, men det fungerar på samma sätt här. När Hillary Clinton run for president, hur hon blev bedömd för sina kläder hela tiden. Inte ett ord om Donald Trumps knasiga liksom, lux. Eller det var det väl i och för sig, för att man gjorde ju fan honom också. Men det var inte på den nivån. Där var det mer, du är orange. Här var det liksom, hur den här pantsuten ser ut, hur de satt, hur osexig hon var, liksom, hur det påverkade hennes förmåga att leda landet.
Men jag har ju fått allt ifrån att så här, både, men du vet, jag har ju fått sån här grej också att så här, jag har ju jobbat som modell också i ett decennium, men jag slutade ju också för över 10 år sedan. Men där har ju också varit så här att liksom man att jag liksom på något sätt skulle vara så här för snygg för att få tycka
just det.
Något.
Du kan, precis.
Så här, ja, men det är ju lätt för dig.
Så, eller så
här, och då känner man också så här, ja nu, jag vet inte vad, det är ju ingenting så här, ja tack mamma och pappa, eller jag vet inte så här, det är ingenting jag har gjort, eller så här, jag råkar se ut så här precis som alla andra ser ut som de gör, så här, får jag då inte tycka och tänka något då, för att då ska jag bara vara tyst.
Och vad vet du om lidande?
Ja, men lite så. Och, så här, och det får man ju vara ödmjuk över. Så här, herregud, liksom, jag vet inte hur det är till exempel att vara utsatt för liksom, rasism i vardagen. Som extremt många människor lever med varje dag. Jag har ingen aning om det. Liksom, där, jag är ju ödmjuk inför det faktumet att jag inte vet det. Och jag fattar att det är så.
Men det är ju själva grejen att du får inte vara för ful. Du får inte vara för tjock. Du får heller inte vara för snygg. Du får heller inte vara för smal. Du får heller inte, alltså nej, det är så här,
nej, men
du kan inte vara någonting.
Nej, men du kan inte göra det, det som kvinna. Du kan inte det.
Precis. Ja, men det blev ett fint avslut tycker jag på programmet.
Du kan aldrig göra rätt som kvinna.
Och, lycka till!
Och det är sjukt jävla jobbigt att vara gravid och föda barn. Så!
Varsågod! Må så bra, hej hej! Ja, nej men vad fan. That's how it is. Men vi får inte sluta kämpa för det.
Nej, exakt. Det är det som är grejen.
Exakt. Tack.
Tack så jättemycket.
Tusen tack, otroliga Fi Lindfors. Ja, fy fan säger jag bara att någon ska behöva tvingas gå igenom något sånt här vidrigt. Och naturligtvis, jag vill verkligen uppmuntra alla att anmäla om man har blivit behandlad illa inom vården. Mot slutet av avsnittet här så kommer också information från vår egna Gudrun Abascal om hur man går tillväga om man känner att någonting inte gått riktigt rätt till. Tusen tack till dig som har lyssnat idag. Jag hoppas att du återkommer vecka efter vecka till Gravidpodden Vattnet går, som också finns som mammagrupp på Facebook såklart, och naturligtvis också på Instagram. Kram på er, ha det bäst. Hej då!
Hur gör man egentligen om man anser